With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till En svensk tiger, podcast om modern historia med mig, Henrik Arnstad, och med dig, Ola. Hej, Ola.
Ja, hej och god eftermiddag.
Du har blivit farbror doktor.
Nej, inte ännu. Det blir jag i januari faktiskt.
Hedersdoktor?
Vid Uppsala universitet, ja.
Vad fantastiskt. Vad välförtjänt och roligt.
Ja, jag vet inte om det är kul än, för det har inte hänt än. Men jag tror det är roligt.
Jag är fruktansvärt avundsjuk. När man tittar på de här fredsbilderna från 1945, de är berömda från Kungsgatan i Stockholm, när folk jublar, så slås man av en sak, att det är framförallt inte svenska flaggor man viftar med, utan det är norska flaggor man viftar med. Och det är ju lite konstigt, kan man då tycka. Med oss idag har vi en gäst, Marte Michelet.
Hej!
Hej Marte! Du är journalist och författare och från Norge, fast du pratar svenska.
Jag försöker.
Ja, det tycker jag att du lyckas väldigt bra med. Och du har skrivit en bok som heter Den största förbrytelsen. Vad handlar den här boken om?
Den handlar om hur förintelsen gick till i Norge. Vad hände när tyskarna ockuperade Norge 1940? Vad hände med den lilla judiska minoriteten som levde där? Och hur gick deportationsprocessen till i Norge?
Och den här boken har varit ganska kontroversiell i Norge också. Det har blivit diskussion i alla fall om den. Varför det?
Jag tror att en av anledningarna till det är att det här fortfarande är ett tema vi inte tycker om att prata om. Det som hände med judarna blev ju snabbt efter kriget det gjort till en parentes i ockupationshistorien. Det hände liksom inte med oss, det hände ju med dem där. Och så har det varit i många, många decennier efter kriget, att intresset för förintelsen har varit väldigt lågt, och sen har ju det ändrats. Så när boken kom 2014 så var det ju ett jättestort intresse för att lära om vad som hade hänt, och det gjorde att mycket av det som historiker ju anser som helt öppna dörrar, alltså att man inte gjorde tillräckligt för att rädda tillräckligt många till exempel, nådde mycket större publik. Och det gjorde att den ganska gamla kontroversen på ett sätt fick större uppmärksamhet.
Jag förstår. Det här tycker jag är väldigt intressant.
Ola, jag har jobbat mycket med Norge under kriget utifrån svensk utrikespolitikens horisont och skrivit mycket om den. Men du är också väldigt intresserad av Norge under andra världskriget, eller hur?
Ja, det har helt enkelt att göra med att jag egentligen alltid varit mycket intresserad av norsk litteratur. Och för mer än 10 år sedan nu så gav jag ut en bok som heter En glänta i skogen, som var en roman som handlade just om gränsen mellan Norge och Sverige och trafiken över den, som var väldigt intensiv, i varje fall på vissa ställen då. Och det slog mig som något så märkligt att vi i Sverige hade så lite kunskaper, hade skrivit så lite om både hjälpen till den norska motståndsrörelsen och de judiska flyktingarna som kom inom skogen. Men också om de som faktiskt motarbetade hjälparna, alltså de som faktiskt stod på tyskarnas sida, som också fanns i Sverige. Och det där hjälpte nog mig att förstå att det fanns inte en enhetlig bild av Sverige under kriget, utan det fanns många olika Sverige.
Jag tittar just nu på ett tidningsklipp här från andra världskriget där det står att norska flyktingar far fram som vandaler i turistföreningens stugor, bränner upp och förstör alla inventarier, skador för 10 000-tals kronor. En del av det här var alltså att man konstruerade en rasism mot norrmän i Sverige under andra världskriget. Alltså ungefär samma gruppering som idag konstruerar rasism mot andra invandrargrupper. Så det gick bra även då. Jag har ju tänkt sådär. För att jag har ju skrivit en bok som handlar om hur de tyskallierade länderna under andra världskriget, efter kriget, försökte hantera det här jobbiga minnet av att så att säga slagits på fel sida. Skyldig till skuld till den boken, den kom 2009. Och då tänkte jag mig att jag skulle skriva en uppföljare till den som handlade om de ockuperade ländernas hantering av sin efterkrigshistoria. Det blev aldrig av. Men det är väldigt komplext, för att efter kriget generellt i de här ockuperade länderna så konstrueras det en narrativ, en berättelse om ett land i motståndsvapen. Vårt land var ockuperat och vi stod upp som en man och slogs mot ockupanterna. Och så fanns liksom förrädarna som någon sorts antites. Att det fanns liksom personer som avvek från det nationella narrativet. Det här är liksom kollaboratörerna, förrädarna, de medhjälparna och så vidare som då var hatade och så vidare. Verkligheten, om man tittar på det, var väldigt annorlunda i de ockuperade länderna. Under åratal av de här ockupationerna så tvingas generellt sett civilbefolkningen i ockuperade länder under världskriget, ockuperade av tyskarna, in i någon sorts gråzon där man lever sitt vardagsliv fortfarande, och så ena dagen så gör man saker som kan tolkas som kollaboration, men man går till jobbet till exempel. Det är en form av kollaboration. Och sen kan man göra mer än så. Eller så kan man liksom markera motstånd. Man kan skicka en spottloska kanske. Eller man kan säga någonting om jävla tyskar eller någonting sånt där. Eller så kan man liksom spränga järnvägar i luften också, så att säga. Det vill säga att det här var ett stort spänningsfält. Mitt emellan motstånd och förräderi. Jag har läst en... Just nu kommer det väldigt mycket böcker om det här i Norge. Som liksom problematiserar ockupationen. Och det har bland annat läst Ebba D. Drolshagens fantastiska bok Den vänliga fienden, Wehrmachtssoldater i ockuperade Norge. Och där skriver hon, citerar hon en källa då från andra världskriget som säger att man kan inte leva tillsammans i 5 år och förbli fiende. Och då handlade det då mycket om tyska soldater som var inkvarterade i norska familjer. Och så bodde man där ihop i 5 år. Vad tänker du, Martin, när du hör det här citatet?
Jag tror det är en underskattad del av den norska ockupationshistorien hur vanligt livet egentligen fortsatte vara för de allra flesta. De flesta norrmän märkte ockupationen främst genom att det blev matransonering. De märkte att tidningarna censurerades, att ordet inte var fritt längre. Men brutaliteten som man förknippar med ockupationen, alltså den här järnstöveln som liksom står på din nacke, den råkade ju främst väldigt aktiva motståndsfolk utför. Den drabbade ju inte alla, den drabbade de som absolut inte under några omständigheter hade tänkt att bli vän med fienden. Och så har du ju hela den här tysker, tjej, tysker, hore.
Vad är det från tyskhoror?
Alla som hade haft någon form av intimt umgänge eller misstänktes för det stämplades efter kriget som tyskerhoror.
Mm, jag förstår. Ola, det här med vardagslivet under ockupation. Livet går vidare som Drolshagen också skriver någonstans. Att det är liksom en sorts banal verklighet över ockupation. Och just med Norge då också, där det är jättemycket strider 1940. Men sen händer ju väldigt lite. Och till och med själva freden blir ju ganska fredlig, så att säga. Vad är din tanke kring den här typen av verklighet att leva under?
Jag ville bara lägga till en sak till det som Martin var inne på, som handlar om det här med tysketöserna. Så att den här stora spelfilmen Max Manus, som ju förstärkte väl också bilden av motståndslandet Norge ganska effektivt när den kom, har ju en fiktiv kvinnlig huvudperson som faktiskt åtminstone skärmas lite av den här tyska ockupanten Wagner. I en scen som finns i extra materialet så kan man se hur hon misshandlas på gatan efter freden, alltså av Oslobor. Och det, där ville man alltså ta med just det här som du talar om, men man klippte bort det. Mm. Alltså det var, man redigerade bort detta ur narrativet för att det inte riktigt stämde.
Det här är ju också misogyni, är inte det också? Alltså det ser man ju många, det ser man dels i de framryckande soldaternas aktivitet, att då är det våldtäkter som gäller. Man ska ge sig på fiendens kvinnor som ett krigsmål. Och det ser man ju i alla typer av militära konflikter. Och så ser man också då i den här nationella hämnden för ockupationen, så ger man sig då inte på grosshandlaren som då har sålt massa varor till tyskarna, utan man ger sig på framförallt kvinnan som då har legat på. Marte?
Ja, i många fall är det ju grosshandlaren som har kollaborerat som efter kriget ger sig på kvinnan som utpekas. I en studie i alla fall är det ganska tydligt från en storstad i Norge, där det visar sig att de som släpar dessa kvinnor in till polisstationen är så kallade stripeta, alltså folk som man som i viss mån hade samarbetat för egen profit med ockupationsmyndigheterna. Och i det här med att man klipper bort det efteråt, det kan ju stå som en symbol på hur norsk ockupationshistoria på sitt värsta har varit. Att man har verkligen klippt bort, uteslutit eller förskönat, sminkat upp berättelser. Och det här med tyskertjejerna är fortfarande ett kontroversiellt tema. När man har pratat om att ge upprättelse till dessa kvinnor som... alltså förlorade på helt märkligt juridisk grundlag sitt medborgarskap. Flera av dem hamnade också i Sverige. Då kommer, alltså om man nu idag pratar om att ge upprättelse till dem, så kommer påståenden om att det här är efterpåklokskap, det är moralism, det har inget med, det där är vi färdiga med. Och så finns det också en stämning av att, jo men, de låg ju faktiskt med dem. Och att det är det vidrigaste du kan göra.
Om vi tar lite basic facts, jag tänker på, alla lyssnare kanske inte vet allt om den norska, tyska ockupationen och Norge. Men då kan man säga att innan det händer så finns en konsensus i Norden om, innan kriget bryter ut, så finns det konsensus i Norden att alla stater ska välja neutralitet. Det här är småstater vi pratar om, utan nämnvärd militärmakt. Det vill säga man kan inte hävda sig med hjälp av muskler, och man väljer då att inte heller försöka hävda sig med hjälp av allianser, utan man väljer att försöka klara sig undan konflikter med neutralitet. För det gick ju bra under första världskriget, i alla fall för Sverige, Norge och Danmark. Finland uppstår ju under första världskriget. 9 april så sker en sån här enorm vågdelning i Skandinavien, där de här ländernas historia går helt och hållet isär. Norge och Danmark den 9 april 1940 ockuperas av Tyskland, anfalls av Tyskland i alla fall. Och Sverige klarar sig undan tack vare tur och så vidare. Och då ser vi en helt olika konstruktion av nationell identitet efter det datumet. Om man då tar, jämför då Norge och Danmark, så Danmark ger upp direkt.
De kapitulerade ju efter några timmar.
Det är några pistolskott och sådär. Någon faller. Och så godkänner man den tyska truppnärvaron. Vilket är väldigt intressant tycker jag. Men tyskarna kommer, hej vi ockuperar. Nej, svarar danskarna, vi godkänner er tyska truppnärvaro under protest. Men vi godkänner och får behålla sin självständighet.
Men Danmark var ju också lite som en liten vårta på Tyskland. Alltså det blev betraktat som en liten... Så betraktade ju de tyska militärstrategerna det här. Ja. Det är en liten utväxt. Den tar vi. Målet var ju hela tiden Norge. Danmark har ju liksom ingen strategisk viktig roll för den tyska armén.
Men i Norge finns de här utskeppningshamnarna, Narvik, för den svenska... Malmexporten. Då sänker norska kustartilleriet den tunga kryssaren Blücher i Oslofjorden, vilket gör att de här tyska ockupationssoldaterna lyckas inte alls ta Norge på några timmar, eller Oslo i alla fall, utan det uppstår liksom en respit där som resulterar att norrmännen reser vapen och börjar slåss mot ockupationen. Och det är ju en väldig skillnad mot Danmark. Och sen kommer det som britter och franska trupper och hjälper till, och det är några månader som man slåss, eller hur Martin?
Ja, 68 veckor med aktiva strider. Efteråt har du fäst sig en idé om att norrmännen gav upp först av alla, men om du ser på hur lyckade invasionerna var, alltså Polen följer på 4 veckor. Sen tog man hela liksom, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike. På 4 veckor, kanske 6 om man sträcker det, 5 veckor. Man tog Hellas och Jugoslavien på 4 veckor. Norge är, ska det sägas, ska det märkas, höll ju ändå i det perspektivet ut längre än väldigt mycket starkare arméer. Den franska var ju ansedd som huvudfienden, alltså den största, farligaste strategiska gambling utvecklingen liksom, att gå in i Frankrike.
Ola?
Så vi kan tillägga där också att den här respiten var nog ganska viktig för Sverige rent militärt, eftersom hela den norska truppnärvaron då var koncentrerad upp mot finska gränsen för att vinterkriget nyss hade tagit slut. Så hade inte norrmännen erbjudit det här motståndet som man gjorde, så kunde nog det blev varit strategiskt mer intressant att åtminstone ge sig på delar av Sverige.
Och det där är ju, ja.
Det är
också att komma ihåg att de svenska vapenförråden var helt tömda eftersom man har skänkt bort all krigsmateriel till Finland också. Men vi ska försöka, i alla fall, så småningom blir då i alla fall Norge ockuperat. Inte minst därför att fransmännen och britter var tvungna att dra tillbaka sina styrkor, för de behövdes ju när de försvarade sina egna hemländer där nere på kontinenten. Då står Norge där. Kungen har flytt, kronprinsen har flytt, regeringen har flytt. Och man står liksom utan statsstyre och tyskarna är på plats. Vad händer då?
Det som händer då är att den norska politiska och ekonomiska eliten ganska snabbt börjar förhandla med nazistiska ockupationsmyndigheterna om vad gör vi nu? Hur ska vi göra det här? För att även om striderna fortsätter inåt i landet och uppåt i norr, så är det ju så att nästan hela Norge, alltså alla viktiga städer faller ju dag ett. Oslo faller dag ett. Och då inleds en väldigt lite snygg period av den norska ockupationen, där de allra flesta i det kvarvarande parlamentet, där näringslivet, organisationerna, polisen är villiga att sträcka sig väldigt, väldigt långt för att ingå någon form av kompromiss. Alla de danska...
Kompromiss med vilka då? Tyskarna?
Med tyskarna.
Ja.
Alltså man vet ju att danskarna har kapitulerat och det finns en stor stämning för att Norge ska göra detsamma. Det finns ju ett väldigt fult spel bakom kulisserna för att få kungahuset att komma tillbaka. Man håller ju på med sådana intriger där man försöker få det pyttelille kung Olav, som är nuvarande kungen, som då befann sig i Sverige, att få honom smugglad in och utnämna honom till regent av Norge 3 år gammal, för att på det sättet liksom trumfa det här att regeringen och kungahuset har åkt till London och manar till strid. Liksom. Så att, å ena sidan har du då de som sitter i London och via radio och via sina illegala sändebud liksom försöker bygga ett motstånd i Norge. Och så har du den kvarvarande eliten som i nästan allt framträder i den tolkningen vi nu gör i ockupationshistorien, men som länge var ansett som helt, som, det får man inte prata om. Men nu anser man ju att det är ju nästan ingenting de ställer upp som någon form av gräns mot de tyska ockupanterna. Och de gör en del, den här lilla administrationsregeringen, det var ingen regering, det var ett litet styre, ett råd. Men som förvaltade då liksom vart sitt departement. Man ser ju nu att de var ju vilja att tjäna pengar på ockupationen. De sa till vapenfabrikerna att kör på, producera för fullt. De förbjöd strejk på eget initiativ. De sänkte lönerna på eget initiativ. Och så gör de också en hästhandel ganska tidigt, där de går med på det första antijudiska tilltaket som händer i Norge, som är att man drar in alla judarnas radioapparater. Så hela den tidiga fasen visar ju en väldigt vek, principlös, kompromissvillig politisk och ekonomisk elit. Sen är det många av dem som senare, när konflikterna liksom sätts mer på sin spets, väljer något annat och väljer att gå in i motståndet.
Man kan säga så här, tycker jag, att generellt sett så de här motståndsrörelseberättelserna, de kommer ju efter Stalingrad. Efter slaget för Stalingrad, där de alla, hela världen förstår, nu kommer tyskarna förlora kriget, och det är ju då januari 1943, det är väldigt sent i kriget. Då uppstår alla motståndsrörelser, så då kommer motståndsrörelsen en gång. Framförallt i Danmark. Den finns 42, men det är först efter Stalingrad när de förstår att nu kommer tyskarna förlora, så den florerar ut.
Så är det ju absolut inte i Norge.
Exakt, det var det som var min poäng här också. Ola, Du har ju tittat till exempel på filmen Max Manus och så vidare. Om du skulle liksom försöka beskriva utifrån din horisont, hur ser berättelsen om motståndsrörelsen ut i den norska perspektiv?
Det finns också, tycker jag, en mycket bra bok på svenska som man glömmer bort ibland, nämligen journalisten Charlotta Sjöstedts bok I skuggan av ett hjälteland, som handlar om just den svenska synen på norska motståndsrörelsen. Där hon har sagt att det händer ju mycket i ett krig, det händer alltså, utvecklingen i Norge och i Sverige är sammansatt och drar åt olika håll. Men att man då efter kriget tillämpar vad hon kallar för ett hedersfilter, alltså där de berättelser som framställer det egna landet som hedersamt är de som faktiskt fastnar i det allmänna medvetandet. Och det där är ingen medveten propaganda, utan det är som ett politiskt undermedvetet som sorterar fram vissa saker.
Nu kan man då tänka sig att många lyssnare kanske inte känner till den här liksom, narrativet.
Som sätter sig till motvärn mot den jättestora ockupationsmakten Tyskland. Alltså, och vi ska ju komma ihåg att det finns hjältemod här. Alltså, det finns mycket modiga människor som gör storartade saker. Men det är också de sakerna som har hamnat i förgrunden. Och då har vi till exempel det som du nämnde som har filmatiserats flera gånger. Alltså, där.
Vem var Max Manus?
Max Manus var ju en ganska framstående motståndsman som hade deltagit också i finska vinterkriget på den finska sidan och sen kommer hem till Norge och långsamt men säkert är med om att bygga upp en motståndsrörelse och åker också iväg till Skottland och tränas och ingår väl i kompani Linge, om jag har rätt, Marte.
Mm. Kompani Linge.
Som är då den Oslo-gruppen, där kan du bättre, så är det bättre
Marte,
att du...
Vad var kompani alltså, Linge?
Det är ett gäng som byggs upp av brittiska armén egentligen. Det fanns en del norrmän som flydde till Storbritannien, eller befann sig i Storbritannien 1940, som vill göra någonting. Och den brittiska armén har ju såklart stora intressen av att ha spionage i Norge, att ha möjliga operationer i Norge. Så de bygger upp kompani Linge, som är en blandning av insatsstyrka som ska gå in och göra små spetsade aktioner och förbereda för den stora invasionen som ska komma. SOE, alltså Special Operations Executive heter det.
Och den stora operationen som ska komma är då en brittisk invasion av Norge helt enkelt.
Ja, den stora allierade liksom, slutstriden. Då måste norrmännen vara redo, då måste det finnas vapen i Norge som kan understötta maktövertagelsen. Och så väldigt mycket handlar ju, den insatsen handlar ju inte om att bygga en partisangerilla som ska föra striden mot ockupationsmakten löpande. Det handlar om att förbereda sig för den stora dagen där slutslaget
norska
ska stå.
Norska D-dagen, så att säga.
Ja. Så att alla dessa som kallas för Milorg, som jag vet inte om svenskar är bekanta med det, men militär organisation. Det. Mm. Ja. Det är ju de som trädde fram från skogen, gutta på skaven, 1945 efter freden. Och de är väldigt mytologiserade i Norge. Nästan ingen av dem hade ju sett någon form av strid. Alltså, det var för att de var inte partisaner och gerilla. De var redo. De byggde upp sina vapenlager som släpptes med fallskärm från brittiska plan. Och de hade sina listor med vem som ska ställa upp vart på den dagen och så. Och den insatsen var ju brittisk ledd. Och så hade du då sabotagegrupper, varav Max Manus var del av en sån, som var styrda av brittiska underrättelsetjänsten i samarbete med högsta militärkommandon.
Generellt sett, om man tittar på Europa, de här motståndsrörelserna, så dels är ju norska motståndsrörelsen tidig. Nu får man säga att den organiseras väldigt tidigt, att det kommer igång, det finns folk som vill slåss helt enkelt. Det gör det generellt inte i många andra länder. Men om man tittar på övriga Europa, till exempel på Frankrike och Belgien och sådär, så kan man se att det uppstår ett problem under kalla kriget därför att de riktigt effektiva grenarna av de här motståndsrörelserna var ofta kommunistiska. De visste hur man gick under jorden, helt enkelt. De här som icke var kommunister och gick och försökte gå under jorden och operera i hemlighet, de blev sprängda direkt av tyskarna för de var så dåliga på att hitta på sina täcknamn och operera. Men kommunister visste hur man opererade hemligt och kunde då vara väldigt, väldigt effektiva. Men det här kunde man då inte kommunicera efter kriget, för då var det då kalla kriget och kommunisterna var ju då problematiska. Det här ser man, kommer du ihåg den fantastiska tv-serien Hemliga armén, Ola?
Ja, mycket väl.
Om den belgiska motståndsrörelsen. Den gav sen upphov till en komediserie som heter Allå, allå, tror jag att den hette. Och det är den alla har sett, så tyvärr har inte alla sett den. Men där är det då liksom att de här snälla, fina motståndsmännen och kvinnorna i den här belgiska rörelsen, de hade ju då sina fiender i de kommunistiska motståndsrörelserna som var elaka och dumma. Kommer du ihåg det?
Så var det ju, och det var också en kalla kriget-produkt, den här tv-serien, i mycket hög grad. Jag tänkte också på lite grann det som du nämner här om sabotagegrupperna och de som försökte bygga upp de här, kanske lite, vi ska inte säga taffligt, men provisoriskt och kanske inte alltid så effektivt, de första försöken att skapa en norsk motståndsrörelse. En av dem hette ju Gunnar Sønsteby, och är alltså mycket känd som en man som levde mycket länge och kunde berätta om sina upplevelser under kriget. Men han var ju då vad vi kan kalla det för knuten mer till den brittiska sidan, och motsatt de som stod teorin sorterade under norska regeringen, exilregeringen. Men han hade väl inga skrupler egentligen för att samarbeta med den kommunistiska motståndsrörelsen. Det fanns överlappning.
Fanns den här polariseringen med den norska motståndsrörelsen?
Absolut, absolut. Ett av problemen för Milorg, som hade dessa tusentals män på listerna, var ju att den kommunistiska motståndsrörelsen sprängde saker i luften. Så du hade liksom alla dessa killar som skulle hålla sig redo, som bara, men kolla där, liksom, de gör ju grejer. Så att du hade det var ett allvarligt politiskt problem, ser man nu i dokumenten efteråt, att som de diskuterar jättemycket både i London och i ledningen i Milorg i Norge, att kommunisterna rekryterar så många unga män. Och i Norge startade ju, linjen var ju rör inte, spräng ingenting. Alltså det direktivet kom ju väldigt snabbt från London också, från exilregeringen. Sitt stilla i båten, vänta på den allierade invasionen liksom. Så att det var ju ingen, det var linjen med sabotage uppstår ju efter invasionen av Sovjetunionen, när de norska kommunisterna kommer ut av sin förvirring om liksom, hur ska vi hantera den tyska ockupationen.
Juni 1941.
Ja, juni 1941 så startar ju också NKP, Norska kommunistpartiet, som har gått under jorden väldigt snabbt. Det gjorde de exakt som du sa. Det var det enda politiska partiet som etablerade ett undergrundsapparat. Alla andra la ju bara ner sin verksamhet efter tysk påbud då. Men NKP har ett stort utbyggd apparat, och det är de som blir mycket av navet i motståndsrörelsen. Det är de som distribuerar illegala tidningar. Det är de som har en infrastruktur på plats för att kommunicera mellan städerna till exempel. Mycket av det här byggs upp av kommunisterna, och så försöker den liksom nationella alliansen, som är alla andra än kommunisterna, att etablera detsamma. Och det går lite trögare. Men kommunisterna är de första som saboterar. Och de gör det lite i strid med direktivet från London. Och lite i samarbete med, som du säger. Alltså, vi vet ju nu att ledande motståndsfolk var med och beordrade en rad likvidationer till exempel.
Mord
på folk som var kollaboratörer, som alltså mordet på till exempel polis
Jonas Lee.
Ja, inte Jonas Lee, men Carl Martinsen. Förlåt, som sköts i våren 1945. Alltså det är ett attentat som utförs av en kommunistisk grupp, men på order, det tror vi i alla fall att det är så här, på order av den kommande försvarsministern i Norge. Så att det finns ett väldigt stort samarbete egentligen mellan kommunisterna och de andra delarna av motståndsrörelsen, mer än många har trott.
Förstår.
Det uppstår ju på marken naturligtvis när man måste uträtta saker. Så.
Nu har vi då ett minnesår, kan man då säga, kanske ett jubileum. Att det är just nu när vi sitter här och pratar, så är det ungefär 75 år sedan förintelsen inleddes i Norge. Och det här utvecklades ju en enorm affär i Sverige.
Det här
blev ju den största nyheten under hela 1942 i Sverige, enligt en opinionsundersökning i Sverige på slutet av 1942. Större än El Alamein och större än Midway och alla de här stora slagen och så vidare, så var det förintelsen i Norge som upprörde svenska känslor mest. Varför tror du att det var så, Ola?
Ja, alltså det där är väldigt intressant, och där kan vi faktiskt knyta ihop storfilmen Max Manus med Martes bok. eftersom en av de centrala scenerna i den filmen handlar om att man då ska sänka det stora transportfartyget Donau. Och detta, det sker ju då senare.
Och stora transportfartyget Donau vet man inte, människor.
Jag tänkte berätta det nu, Henrik, vad det är för någonting. Det var nämligen den båten som användes i november 1942 för att frakta mer än 700 norska judar, var det väl, till Auschwitz, i förlängning först till Polen, sen vidare transport med tåg till Auschwitz. Och just den där händelsen, som ju då är en verklig vändpunkt, tror jag, både i norsk och svensk krigshistoria, fick ett otroligt genomslag i Sverige, av det enkla skälet att en av de saker man inte fick skriva om i svenska tidningar var vad som hände i Norge. Man fick inte skriva om tortyr i norska fängelser, man fick inte skriva om hur krigsfångar behandlades och så vidare. Men när detta händer så bestämmer sig en rad aktörer och publicister för att bryta mot den här tystnadsöverenskommelsen, och det är stort uppslagna nyheter kring vad som sker med de norska judarna. Och det där visar alltså när förintelsen kommer så nära svenskar, alltså norrmän är lätta att identifiera sig med, särskilt under kriget här nu då. Och då är det som det nästan har hänt oss. Mm. Och det blir en väldig folkstorm kring detta, som jag tror omdefinierar den svenska utrikespolitiken efter den punkten. Särskilt på flyktingpunkten då.
Ja, det är absolut rätt. Jag kan verkligen intyga att det är en stor... Och då det är ju också då som svenska utrikesdepartementet börjar rädda judar. Men om vi då lämnar Sverige. Du har skrivit din bok Den största förbrytelsen, och en av de punkter som du tar upp är då hur den norska motståndsrörelsen såg på judar och förintelsen och så vidare. Kan du berätta? Det här har ju varit uppe till diskussion dessutom.
Ja, jag är ju, det är inte det boken i huvudsak handlar om, men det är väl kanske där smärtan är störst. Det är det som har skapat den största kontroversen. Egentligen ser ju det någonting som inte är undersökt. Hur responderar den norska motståndsrörelsen på judeförföljelserna? Men jag kan väl säga att det är det jag sysslar med nu. Det är det jag håller på. Det är det som blir mitt nästa bokprojekt. Så vi vet ju väldigt mycket om det.
Varsågod.
Men för att inte sälja kon i på förhand. Vad säger man? För att inte...
Bryr inte om det. Berätta istället.
Ja. Jag ska inte ge alldeles för mycket av det, men alltså, i grova träck kan man säga så här, att i Norge fanns ingen grundmobilisering för judarna. Det fanns inte i den politiska eliten någon idé om att judarna är normen och måste skyddas mot tysk ockupation. Det är en väldigt förenklad framställning. I Danmark ser du att det är helt annorlunda. I Danmark så reagerar kungen och statsministern jättetidigt. Redan, tror det är september 1940, har de ett möte där de diskuterar hur ska vi ställa oss den dagen kravet kommer på att utlämna våra judar.
Redan 1940? Alltså ja, innan förintelsen har börjat?
Och innan deportationer har startat från någonstans. Mm. Alltså de fattar långt innan det blir en realitet att judarna har inte lång tid kvar i Danmark.
Men
och då bestämmer de sig ju där, för att det får inte hända. Vi samarbetar med tyskarna, men försöker de ta judarna så är det över. Det är massa man kan säga om varför det blev så i Danmark. Men det man bara kort kan konstatera här är ju att någon sån grundhållning finns ju inte i det norska politiska. Det blir som man som först försöker göra en deal med tyskarna och sen blir viktigast i den norska motståndsrörelsen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Så vad händer då?
Det som händer är att man missar en rad chanser att mobilisera feudarna. Och man har etablerat ingen kontakt med dem. Så att norska motståndsrörelsen har, när det väl händer, så vet ju inte de vad de, hur ska vi nu varna menighetens ledare. Det är ju det som händer i Danmark. Där går man ju, när de konkreta planerna avslöjas, som att om 4 dagar så kommer alla judar arresteras. När motsvarande händer i Norge, 1 år tidigare, så har ju inte, vet man inte vem man ska kontakta. Man har ingen beredskap för att det här ska hända. Och därmed uppstår istället en väldigt spontan, amatöristisk aktion som i och för sig är väldigt heroisk, kanske ännu mer heroisk eftersom den inte är centralstyrd. Alltså
det är... Vilka är det som agerar då?
Ja, det är alla möjliga typer. Alltså det är ett fantastiskt, det är sjuksköterskor, läkare som döljer på de stora sjukhusen, döljer massor med människor.
Alltså gömmer judar på sjukhusen?
Ja. Skriver in folk under falska diagnoser och också bara gömmer dem, alltså under trappan på diakonhemmet liksom. Massa kvinnor framförallt, alltså inte så överraskande, kvinnor som har varit aktiva i olika, i fredsarbete före kriget, folk som har varit involverade med att hjälpa judiska flyktingar att komma till Norge före kriget.
Det här låter som det är alltså privat initiativ mer eller mindre. Den organiserade norska motståndsrörelsen, hur agerar den för att förhindra förintelsen?
Det vet vi inte så mycket om än. Det är ju det här jag håller på att kartlägga i den boken som ska komma. Det finns en rad myter om det, och det finns väl ett behov, för efteråt så blir ju den här spontana insatsen blir någonting som jämmefronten också tar äran för lite, eller det här hade ju inte hänt om inte vi hade existerat. Det vi ändå kan säga är att man använder en del etablerade fluktrutter, alltså exportrutter, för att transportera judar över gränsen till Sverige. Det vet vi att händer. Och vi vet att gränsloser och flyktingförare, lastbilsägare, vi vet att en rad människor som är en del av motståndsrörelsens apparat ställer upp för den judiska flykten hösten 1942. Men det finns det vi också, det utgår ju liksom ingen paroll. Paroll var det du använde för att mobilisera kring en bestämd sak. Till exempel när lärarna skulle ta ställning till om de ville gå med eller inte i det nazistiska lärarsambandet, så gick det ut en paroll. Det här var metoden. Ingen god norrman gör ditten eller datten.
Och det är motståndsrörelsen som utför parollerna.
Och de formulerar dem och de distribuerar dem i de illegala tidningarna, på löpsedlar och så vidare. Och ingen sån paroll går ju ut när det gäller judarna. Det är ingen i den centrala motståndsrörelsen som säger nu arresteras dem, dölj dem, hjälp dem, ställ dig i vägen. Alltså, det finns ju en rad möjligheter för vad man kunde ha gjort. Och det lyser med sin frånvaro i...
Det blir väl ändå en väldigt trafik, alltså nästan en överbelastning av de här etablerade flyktrutterna till Sverige under precis i november 42, när folk förstår att de måste fly.
Ja, man ska ju ha väldigt många människor ut ur landet på väldigt kort tid. Så det man istället gör är ju att man upprättar ett eget apparat som liksom får ta sig av det här på sidan om. Och det vi också vet är att många stänger sina rutter. Säger inga judar på min rutt. Min rutt är för viktig för att transportera judar. Det vet vi med Gunnar Sönsterby till exempel. Ja,
men det är alltså för att man inte vill röja då sina metoder?
Man anser att man måste hålla sin verksamhet undan det här. Och det är väl två saker.
Det låter som det kan vara antisemitism också, tycker jag.
Jag tycker det är svårt att säga att det är antisemitism nödvändigtvis, men det är en klar underskattelse av vad som behövs för att rädda judarna i det läget. Alltså, det är en situation där kvinnor och barn släpas till sin död. Mm. Och det fattar man ju inte, eller vill inte. Man vill inte att det ska komma i vägen.
Jag kommer att tänka på den här anknytningen till det brittiska kommandot också. Där har vi den här berömda brittiska PM:et från 1942, att det finns en risk att tyskarna kommer att sluta utrota judar och istället, så som innan kriget, genera oss med judiska flyktingar. Och där kan man ju då se att det vill säga det är inget brittiskt intresse att judarna ska fly, utan det brittiska intresset skulle då snarare vara då att judarna ska få åka med till Auschwitz och gasas ihjäl, om man då tolkar det här PM:et på det sättet. Det kan man kanske säkert göra på annat sätt, men PM:et existerar i alla fall.
Mm.
Så man kan väl säga att det är säkert en ganska komplex grej. Någonting som jag tog fasta för i din berättelse om Norge för insen, det var taxichaufförerna. När man då ska frakta alla judar till skeppet Donau, och de ska dödas och mördas då i Auschwitz, så är det ganska stor operation då, att 700 pers ska då fraktas till båten från olika bostadsadresser. Så då skickar man taxichaufförer.
Mm. Oslo var ju det stället där det bodde flest judar, där flertalet judar bodde, och där var det så många att man behövde rekvirera transport. 300 taxibilar rekvireras med chaufför för att genomföra detta. Och efteråt så är det inte en enda av dessa chaufförer som har berättat om sin deltagelse i det. Det finns ingen, inte i källmaterialet finns deras röst överhuvudtaget inte. Som är intressant. Det de har bevittnat, de kunde ju ha varit någon form av oavhängig röst i det här. För de var ju inte poliserna eller hirdmännen som hämtade judarna. Det var inte judarna som sen försvann och dödades. En sån röst vore ju väldigt, väldigt intressant. Jag försökte i samband med boken att hitta någon sån gammal taxichaufför som kanske nu på sin åldershöst liksom var villig att prata ut om det. Och det var helt omöjligt. Jag tog kontakt med en sån förening för gamla taxichaufförer och mötte en ganska kall skulder där. Men ja, och det säger ju något om vilken nivå av kooperation från civilsamhället eller från andra sektorer som man inte förknippar med förintelsens destruktionsmaskineri som man behövde för att genomföra den operationen. Operationen mot judarna är ju väldigt, väldigt lyckad i Norge om man ser det från nazistisk synpunkt. Ja. Så är det så att under väldigt snabbt, under bara några månader så blir ju Norge Judenrein.
Judefritt.
Mm. Alla norska judar arresteras och deporteras eller de flyr till Sverige. Det finns ju väldigt få såna här Anne Frank-historier i Norge om folk som gömmer sig i ett skåp under hela ockupationen. Eller i en källare eller så. Det finns några tiotals sådana berättelser om folk som håller sig dölda. Men i huvudsak så fanns ju möjligheten att åka till Sverige. Och det gör ju att man räddar 60% av de norska judarna.
Men det fanns cirka 2000 personer som tyskarna klassade som judar i Norge, drygt 2000. Och i en första svep så är det mer än 700 som man lyckas då arrestera och deportera.
Ja, det fanns en liten grupp som stannade kvar som var de som var arisk gifta. Mm.
Alltså som skriver de i boken också.
Ja, jag följer ju en norsk boxare som var gift med en icke-judisk kvinna och därmed undslapp deportation, medan resten av hans familj ju skickades i döden.
Sen en annan aspekt av det här som du också är inne på i boken som är intressant och obehaglig, det är ju faktum att det då inte var tysk militär som genomförde själva arresteringarna, utan att det faktiskt var civilpolis. Och det var ju då, eller inte militärpolis utan civilpolis, och då hade man ju väl genomfört en ideologisk gränsning av den norska poliskåren, så att flertalet ändå hade skrivit på en trohet till den nya regimen.
Mm. Ja, det är ju den nazifierade norska poliskåren som genomför det här, men det är också de delarna där det inte var så stort politisk press. Alltså ordningspolisen som inte skulle vara en del av det här SS-ifierade apparatet som skulle ta politiska motståndare. De är med på arrestationerna, och det är ju så att i massa små bygder, massa små städer fanns det ju kanske en judisk familj. Och på de städerna så var det ju den lokala länsmannen som åkte och hämtade dem och förde dem till Oslo. Och det finns ju en rad tillfällen där folk som anser sig som motståndspoliser är med och arresterar judar den dagen. Både lokalt på småstäder och i de stora städerna. Och polisen har haft svårt med det här efteråt. Det var ju väldigt många poliser som blev landsförräderi efterforskade efter kriget. Mer än någon annan yrkesgrupp. Och samtidigt så var det väldigt många av dem som fick släppa tillbaks i kåren. Som fick sitt arbete tillbaka oavsett vad de hade varit med på när det gäller judarna. Det fick ingen egen tyngd så att säga, att du hade varit med och arresterat judar.
Det här är en knyter till någonting som gör ockupationen av Norge väldigt speciellt. Ockupationen, de tyska ockupationen av länder under andra världskriget skildes ju enormt åt, beroende på hur tyskarna uppfattade befolkningarna. Det mest extrema fallet är då förintelsekriget mot judebolsjevismen och Sovjetunionen. Där det är rasfiender och det är då enorma massmord på vanliga människor som råkar bo i vägen då, för de framryckade tyska trupperna. Tankar på etnisk rensning och inte minst då massmord och så vidare. Det här gäller förut även den finska och ockupationen av Sovjetunionen, där man också vill rasrena och mörda människor. Norge, norrmännen däremot, var jordklotets finaste arisk-germanska människor.
Mm.
Snäppet finare till och med än svenskarna, som liksom var näst bäst enligt de tyska rasideologerna. Och därmed så utgick ju då propån, i likhet med Danmark förut, men där var de ännu lite sämre än svenskarna i och för sig, att de tyska ockupationstrupperna skulle vara snälla. Man skulle inte, man skulle behandla befolkningen med respekt då, förutom judarna då naturligtvis, som du nämnde. Man skulle vara, citat, en exemplarisk ockupationsmakt, slut citat, gick orden ut till Wehrmacht, den tyska ockupations, den tyska armén helt enkelt. Och det här hade ju då väldigt speciella konsekvenser rasideologiskt, framförallt då för Heinrich Himmler, SS-chefen, som då, man kan väl säga, var kär i Norge.
Ja, det kan man säga.
Ja. Han reste ju dit flera gånger och så vidare. Men också var det då att det här med att rekrytera Waffen-SS-frivilliga från just Norge blev en prioritet för Tyskland och framförallt för Heinrich Himmler. Det här, Ola, det här har ju Matthew Kott, historikern, Terje Embeland, norska religionshistorikern, och många andra grävt ner sig. Men jag tänkte speciellt nämna en annan bok, den Björn Westlis bok Fars krig. Vad är det för bok?
Det tycker jag är en mycket spännande och intressant bok. Alltså Björn Westli har ju brutit kontakten med sin far när boken börjar, därför att han var Waffen-SS frivillig i Ukraina, om jag inte minns fel. Och han tar upp kontakten med honom på ett villkor, och det är att om jag kommer på att du ljuger, då bryter vi kontakten en gång för alla, och så sätter han en bandspelare på bordet och säger: berätta nu. Och framväxer en historia just om en ganska fattig norsk pojke som väl först egentligen vill protestera mot den tyska ockupationen. Han deltar väl i skottväxling med tyskar de första ockupationsdagarna. Men sen alltså då gör en karriär igen och blir polis i den norska poliskåren. Och därmed också in i det här systemet som Arte alltså beskriver. Och till sist ställer ju Björn den här kritiska frågan till honom. Alltså: när du var frivillig i Waffen-SS i Ukraina, pappa, mördade du några judar?
Mm.
Och då blir det tyst. Och sen säger hans far, förmodligen helt uppriktigt: jag vet inte. Och det är väl det ärligaste svar han kan prestera faktiskt. Så. Och det där är ju också, visar ju på det här som jag tycker är också en stora fördelarna med din bok. Och som jag kan känna igen från svensk historieskrivning. Att det gäller att påminna sig att det finns inte ett land. Det finns inte ett Norge. Det finns inte ett Sverige. Utan det finns människor med väldigt olika moral, olika ideologi, som vill väldigt olika saker. Va? Och i efterhand försöker man bringa reda i detta och säga vem som var mest typisk eller vem som ska få representera landet. Men det går inte.
Mm.
Ändå så är ju då att bli Waffen-SS ville vara ju ganska extremt i Norge. För trots de här oerhörda ansträngningarna från Himmler och SS sida så lyckas man ju inte mobilisera så där många. Man blir besviken. Har du har också läst Björn Westlis bok, Kante?
Ja, absolut. Och så har det kommit också mycket ny forskning på frontkämparna, som vi kallar dem. Ja och nej, alltså det var ju en besvikelse, men det var ju ändå tusentals unga norska män som åkte och som gjorde tjänst. Och det hade en viktig propagandafunktion i Norge under ockupationen. Alltså det här är ju en gemensam insats som vi gör, norrmännen och germanerna,
mot judebolsjevismen.
Just det.
Sovjetunionen.
Ja, och militärt spelade säkert liksom väldigt liten roll. Division Viking, där de flesta norrmännen var, är ju inte avgörande i några slag. Men det är viktigt för Himmler, just för att han ska bygga den här pangermanska SS-framtiden. Alla de som åker får ju löfte om att de ska få en gård någonstans i liksom detta slaviska kolonilandskap som man ska överta då och befolka med ariskt blod. Eller de ska få en tjänst i norska staten. Så att det som händer är ju att många åker och är med på helt groteska saker på östfronten och kommer hem och ska befolka stillingar i polisen, i statsapparatet, i att bygga liksom detta nya SS-land. Så på det sättet, för SS-idén är ju delaktigheten vid fronten jätteviktig för att bygga det här framtidssamhället som man ser för sig att Norge ska bli. Man tror ju på en nazistisk revolution. Man tror ju verkligen att man ska släppa loss liksom en sån här iboende nazilängtan som ska finnas i allt germansk blod, även det norska. Och man sätter ju igång från hösten 40, så sätter man ju igång med denna nazistiska revolution. Det kommer ju 400 förordningar bara på liksom några veckor efter maktövertagelsen, där liksom nu ska alla ordförare i hela landet ska nu liksom vara NS. Alla organisationer ska ensrättas enligt nazistisk modell. Alltså nu, man startade samma i Norge som man ju startade med i Tyskland. Det lyckas ju inte alls. Det är ju det som är kanske den viktigaste motståndshistorien från Norge. Mer än det väpnade motståndet, mer än sabotagehandlingarna och de spektakulära aktionerna, så är det ju det här att du lyckas med stor politisk intelligens väcka ett motstånd, skapa det man kallar för isfronten, där alla som är medlemmar av Nationell Samling, där alla som öppet liksom bekänner sig till nazismen, ska mötas med liksom stor kyla.
Nationell Samling, det är nazistpartiet under Vittgen-Quisling.
Ja. Så man gör ju någonting som är oerhört begåvad. Man klarar under nazistisk ockupation att få folk att våga ganska stora saker för att markera sin civila olydnad mot det här. Man får flera hundratusen norska föräldrar skicka brev med sin underskrift på till skoldepartementet och säger: mitt barn ska inte gå i en nazifierad skola. Det är en enorm succé. Och det är en så ödmjukande grej för ockupationsmakten.
Men om man återgår till just det här med SS. SS hade ju då precis som du säger, en spjutspetsorganisation in i det norska samhället, och det var ju poliskåren. Och NS, Nationell Samling, leddes av Vidkun Quisling, som var någon sorts marionettledare. Den verkliga makthavaren var ju då Josef Terboven, som han hette, den tyske kommendören.
Reichskommissaren.
Reichskommissar, tack. Det intressanta här visar då Terje Embeland och Matthew Kott, om vi övergår till deras fantastiska bok Himmlers Norge, som jag förut rekommenderar, trots att den är jättetjock. Du har läst den också?
Ja, jag har. Ja.
Så tjock är den väl inte?
Jo, den är någonting sånt där.
Den är kul att läsa i alla fall.
Den är ganska... Det är ju att det finns en antitysk nazism i Norge som heter Ragnarokrörelsen. Och jag som har skrivit en stor bok om fascismen fascineras av denna. Det är ganska vanligt fenomen i Europa under kriget. Antityska nazismer. För tyskarna säger ju i princip att vi tyskar är finaste bäst, och det håller ju då inte ofta ultranationalister med om. Och särskilt inte Norge då. Där då, när Ragnarokrörelsen tycker vi är mycket finare arier, germaner, än de här halvjudiska tyska nazisterna, bildar då en del av motståndsrörelsen mot Quisling och mot Terboven. Man tycker illa om att man är ockuperad av de här sämre germanerna. Och får medhåll från en massa svenska nazister som också åker över gränsen och slåss på tyskarna i Norge för att de inte tycker det ska komma några halvjudiska tyskar och åker på våra fina nordiska länder här.
Dock ska väl säga, Henrik, att det där är ändå ett ganska marginellt fenomen.
Det är ett marginellt fenomen, men det finns i alla fall.
Ja, men det intressanta med Ragnarok är väl också att de hade ju 3000, de gjorde en tidskrift som hade 3000 abonnenter.
Ragnarok, ja.
Innan kriget och var liksom den ideologiska verkligen ideologiska centrumet för extremhögern i Norge innan kriget.
Verkligen.
Och sen så splittras de i sin attityd.
I religionsfrågan. Mm. Hans S. Jakobsson, som journalisten heter, som grundade Ragnarokrörelsen, han är då hedning. Därför att han tycker inte att man ska tillbe juden Jesus. Och då splittas den norska nazismen, precis som han skriver. Det intressanta tycker jag med den här rörelsen är då att Himmler håller med dem. Så samtidigt som de då ska kidnappa Quisling och mörda Quisling, har förstått det som hur man ska kämpa mot tyskarna under Terboven, så är Himmler där och håller med dem. Och det finns också rykten om att det är Himmler som har skrivit någonting om den här. De gör ju en bibel som en blandning av modern darwinism och gammal asatro. Och de tror ju inte på det själva, utan de menar att det här är en bättre, modernare religion än för folk behöver en religion. Så Himmler håller med de här människorna och tycker att det här är en fantastisk religion. Den här kanske vi borde införa i Tyskland också, men där har ju inte Hitler med sig, så det går ju ingen vidare och så vidare. Den här Ragnarok-rörelsen. Och där ser vi då hela den här komplexiteten i SS-projektet Norge som ju liksom splittras sönder i alla de här olika tankarna. Om man tar Danmark som ett annat exempel. I Danmark har man mellan 12 000 och 15 000 Waffen-SS-frivilliga. Och det är ju en enorm summa. Om man jämför. Danmark har 4 eller 5 miljoner invånare då, tror jag. Det är liksom proportionerligt otroligt. Och då ska man inte ens nämna alla dessa hundratusentals Danmark som åker ner och jobbar i tyska fabriker och så vidare. Men i Norge så har man ändå den här splittringen kring det nazistiska projektet. Man har liksom Himmler som drar åt ett håll, och så har man Terboven och Quisling som drar åt ett annat håll, och så har man liksom Mosesrörelsen som drar åt ett tredje håll och så vidare. Vad säger det här om Norge?
Ja, det var ju många premisser i den här frågan. Jag vet inte riktigt om alltså Ragnarok är ju ett litet miljö alltså. Och Hans S. Jakobsen, han blir ju också han blir NS-ordförare i Moss och är med på ockupationen. Så han är ju och det finns ju massa superintressanta biografier och så om dessa människorna och hur de tänkte, men Ragnarok som en del av den splittringen ska heller inte överdrivas. Alltså NS hade väl 50 000 medlemmar vid utgången av 45, och det var ju inte, det var Ragnarok, medlemmarna var kanske 200 av dem. Så det får inga stora konsekvenser för liksom ockupationsregimen. Det blir inget liksom hedenskt motstånd riktigt. Men jo, vad var resten av frågan? Vad det säger om Norge?
Alltså det här att det var så splittrat, tänkte jag.
Ja.
Och Himmler fanns där på ena sidan och Hitler på den andra sidan.
Jag tänker mig att om du verkligen går ner i olika ideologiska grupperingar under kriget, kommer du hitta en väldigt salig blandning och förvirring.
Mm.
Det finns också en annan sida av saken som skiljer Sverige och Norge väldigt mycket åt, och det hänger förstås samman med det faktum att Norge blev ockuperat och Sverige aldrig blev det. Och det är att efter kriget så har ni ändå ett försök till ett juridiskt uppgörelse, alltså med de som medlöpare som fanns. Det där kan man säga att det blir en kvardröjande sak i svensk debatt, att de som faktiskt hade hoppats på en tysk seger och kanske hade varit beredda att samarbeta med en tysk ockupationsmakt ställs aldrig till svars i Sverige, utan kan fortsätta med sina politiska och journalistiska karriärer och så vidare. Och det är lite intressant också att höra din syn på det här, vad detta uppgör alltså faktiskt betydde i praktiken.
Ja, det är ett enormt uppgör. Det är ju av de största, där flest människor i andel av befolkningen döms för kollaboration efter kriget. Många sitter ju såna långa domar. Vi henrätter också en rad människor. Det är väl 30 dödsdomar som utfärdas.
Var och Quisling igen.
Så det är ju, och det pågår i många år. Sista Landsvik-rättegången var 48. Och då är Norge trött. Mm. Alltså 48 är man utmattade, man orkar inte mer. Man vill bara se framåt och lägga det här bakom sig. Och rättsuppgörelsen finns ju jättemycket att säga om. Ett aspekt som jag har varit intresserad av är ju vad hände med dem som gärningsmännen för förintelsen. Och det är ju ett av det mest skandalösa i den uppgörelsen. Det är ju, Quisling hålls ju, åtalas, heter det så, åtalas ju för att ha, alltså, för att ha liksom vetat att de ska dö.
Judarna.
Ja, och så tas det bort. Så det är nästan ingen
tas bort?
Från åtalspunkterna. Så att den enda som i processen, som man håller ansvarig för mord, eller försöker åtala för mord, är ju Wilhelm Wagner, som jag skriver om i boken, den här Gestapo avdelningsledaren för judesaker i Gestapos huvudkvarter. Han är den enda, men inte heller han döms för det. Alltså man menar även om honom att han inte kunde veta vad som skulle hända med dem. Så att du har alltså en process där det största massmordet i Norge utan sammanlikning, finns ju ingenting, det är ju det enda etniska folkmordet som har hänt i Norge. Och i slutändan så är det ingen som...
Ingen är skyldig.
Ingen är skyldig i det, ingen... kunde veta. Och det finns en särskilt när det gäller norrmännen, men det kommer också, talar också i Wagners favör i slutändan, så finns det någon sån idé om att så våra nazister är ju något helt annat än oss vanliga norrmän, de är ju monster, men de är inte så hemska monster att de kunde ha vetat vad som skulle hända med judarna. Det finns en apologetisk mentalitet kring detta som är förbryllande den dag idag. Och sen är det ju helt andra grejer som också spelar in. Knut Röd, den norska polismannen som spelade den största administrativa rollen i deportationerna, han frias ju på alla punkter. Han återinsätts i sitt jobb i polisen. Och det här är en... Här är det, har det varit väldigt, väldigt mycket debatt om i Norge. Mm. Sen 80-talet har det här varit en sån... en byll, liksom.
Om man tittar på Norge då efter kriget, så man ser ju ändå väldigt stora likheter i de här punkterna med de här före detta axelmakterna. Italien tänker på framförallt, och Österrike inte minst. Där Österrike utmanas ju, och det är ju sant också, Österrike utmanas ju som nazismens första offer. Vi blev ockuperade redan innan kriget, Fenkevermatch, och det var bara synd om oss att säga. Men att man då liksom helt och hållet misslyckas med att ta tag i förintelsen, tvärtom så mer man i Österrike att det här är lite judarnas faktiskt egna fel, att det som hände och så vidare. Men den diskursen finns ju inte i Norge.
Tilläggas att det finns en österrikisk debatt som faktiskt har varit mycket intressant de senaste två decennierna i alla fall, sådär, men det går fram och tillbaka.
Arvet av ockupationen då? Då ser vi då liksom, det här blir den stora effekten av den ockupationen av Norge. Och jämfört med Sveriges erfarenhet av andra världskriget. Norge går ut ifrån andra världskriget med den här ockupationen ändå som en positivt identitetsskapande händelse. Det var en hemsk upplevelse att vara ockuperad, det var hemskt det som hände och så vidare, och förintelsen och allt det här. Men det här formerar en positiv identitet åt den norska nationalismen. För vi var ju motståndsnationen som stod upp mot nazisterna trots deras hemska ockupation. Medan i Sverige så är inte andra världskriget en positivt identitetsskapande händelse alls. Tvärtom, man går ut ur kriget tyst, kan man väl säga. Och Per Albin Hansson, statsminister, slår ner varje ansats till liksom uppgörelse och sådär, och säger att allt vi gjorde var jättebra. Och där har ju då en konkret händelse efter kriget, när då norska statsstyret kommer till Sverige. Och meningen med det här besöket är att man besöker Per Albin Hansson, och meningen är att man ska då säga, ja, det var ju inte så lätt för er alla gånger ni svenskar, för det hade ju att hantera den här jobbiga situationen, och det var ju inte så lätt för oss heller alla, vi norrmän satt i London regeringen och så vidare. Kan vi kanske hitta någon sorts kompromiss här hur vi ska hantera, ni var ju jobbiga ibland och vi var dåliga ibland och så vidare. Och då säger Per Albin Hansson, nej. Sverige gjorde allting rätt och riktigt, och ni var en pain in the ass hela tiden, och vi stod ut med er, och det kan inte komma hit och säga. För det här var ju Per Albins linje efter kriget. Allt Sverige hade gjort var rätt och riktigt, och ingenting negativt fick sägas. Så då lever vi med det här sen dess, skulle jag hävda. Och det märks ju när det blir de här häftiga debatterna mellan Norge och Sverige. För en annan sak som händer är att Sverige etablerar sig under kriget som flyktingmottagarland. Det är då den här flyktingvågen som man pratar om, det är liksom 1940, 9 april 1940. Och Norge etablerar sig som flyktingproducent. Så där ser man också liksom en så här diametralt olika utveckling. Om man nu titta på arvet av ockupationen i Norge, om vi ska försöka summera det här liksom. Vilket skulle du säga är då idag arvet av ockupationen? Är det din bok, Den största förbrytelsen, eller är det storfilmen Max Manus och den stora tv-serien Kampen om tungvattnet och de här stora nationalistiska berättelserna?
Jag tror ju att de flesta har en mycket mer nyanserad bild nu. Jag tror att någonting har hänt ganska fundamentalt med den bilden av Norge. Jag tror nästan ingen norrman skulle beskriva ockupationstiden nu utan någon form av medvetenhet om tyska tjejerna eller sovjetiska krigsfångar eller vad som hände med judarna. Alltså alla dessa liksom mer komplicerade grejerna. Det är nu out there och del av uppfattningen. Men samtidigt så råder ju såklart den här patriotiska minneskulturen. Du pratade om ett hedersfilter innan. Tycker jag är en underbar formulering.
Det är Charlotta Sjöstedts beskrivning. Hon menar att Sverige då har ett motsvarande skamfilter där vi liksom fäster oss vid det som verkligen var negativt under kriget och gärna.
Det här är ju superintressant. Borde ha haft en timme till att prata bara om det egentligen, om hur det har format efterkrigstänket i våra länder. Men för Norges del var det ju så att vi hade ju inte varit en självständig nation särskilt länge heller. Alltså från vi lösrev oss från Sverige 1905 till ockupationen så var det ju knappt
35 år.
Ja. Och de ingredienserna som hade byggt den norska nationella självförståelsen fram till kriget blev ju använda av nazisterna så enormt under kriget att efteråt så kunde du inte spela på den här liksom bonden med närheten till jorden längre på samma sätt. Du kunde inte spela på vikingarna, du kunde inte spela på alla dessa etnonationalistiska symbolerna med folkdräkterna. Allt det där fick en lite annan färg. Så att det att då blev ju berättelsen om vem är vi och varför är vi en nation blev ju väldigt mycket att vi är de som stod upp mot nazismen. Det har ju varit bärbjälkan i den norska nationella självförståelsen efter kriget. Vi är sådana som mot enorm övermakt så ställer vi oss upp och gör det rätta. Och så har vi alltid varit till i urminnes tider. Det är det som utmärker norrmannen. Och den idén har ju både medvetet skapats och helt omedvetet bara blivit så som av en rad liksom populärkulturella faktorer som bara går ihop och bildar den där idén. Men historikerna har ett ansvar eftersom de i stor grad har formulerat det som hände under ockupationen som någon form av naturlig respons hos norrmännen. Det här går igen i så många beskrivningar. Och särskilt de som är ganska tidiga efter kriget. Och i de stora verken som kom redan på 40-talet och 50-talet. Att det låg inte för norrmän att sluta upp om nazismen. Sådana var bara inte vi. Så att man biologiserar motståndet och essentialiserar det, gör det till...
Det blir den norska kroppen, biologiserar motståndet, det är jättespännande. Och det här vart ju också upp till diskussion efter Breivik, det här med liksom, om den här diskursen hade gjort Norge mer mottagligt för ultranationalism, mer sårbart. Ola?
Ja, det finns en likhet mellan Norge och Sverige som jag tycker kan passa på att nämna så här mot slutet av samtalet. Du sa att det här uppgöret tog slut 1948 och precis samma sak händer i Sverige. För det är tendenser, alltså framförallt tidningen Expressen och syndikalistiska arbetaren vill ställa svenska nazister och högerextremister till svars för tendenser till medlöperi. Och det löper på fram till 1948 och det finns en speciell händelse som får tyst på det. Och det är alltså Pragkuppen 1948 när alltså kalla kriget egentligen inleds formellt och huvudfienden plötsligt är Stalin och inte den nedkämpade Hitler. Så där läggs liksom locket på detta, va? Men jag tror också att vi både i Norge och Sverige har sett de senaste decenniernas forskning har gjort att vi har fått en betydligt mer differentierad bild av ländernas agerande. Mm. Så om man i Sverige har pendlat mellan vi gjorde allting rätt på Albinlinjen eller vi var de värsta medlöparna som bara vek oss baklänges. De hållningarna som har stått emot varandra har nu liksom mötts och man kan börja diskutera, tror jag, mer nyanserade termer vad som var riktigt och vad som var fel.
Och det du nämner är ju också någonting som gäller hela världen nästan. 1948 så tar ju 47-48 så tar alla de här uppgörelserna med krigsårens slut förutom i Tyskland, det som ska bli Västtyskland. Man kan ju diskutera då naturligtvis vad som hade kunnat bli fallet om Per Albin hade varit lite vettigare när han tog emot norska dignitärer där efter kriget. För det här är ju också kriget är också någonting som är lite som ligger som en konflikt mellan Norge och Sverige. Hur som helst, vad tycker du Ola då? Hur blev det här samtalet idag?
Jag tror att det visar liksom på att börjar vi röra i den här grytan som flyter upp väldigt intressanta bitar. Och vi är långt ifrån färdiga med det här. Även i länder som är så lika som Sverige och Norge ändå är, så finns det så mycket kvar spännande att inventera och diskutera.
Vad bra. Då går vi in i juletiden 2017 och 2018 med dessa friska ord om framtiden. Tack så hemskt mycket till dig som har lyssnat och tack så hemskt mycket till Beppe som låter oss låna den här studion och till dig Per som är så fantastisk ljudtekniker. Och så ska jag passa på att tacka Märte också som har varit så tapper gäst här idag. Och
sen det var underbart att vara här.
Vad roligt. Och sen ska jag berätta att vi har faktiskt skaffat en YouTube-kanal också. Så om ni går in på YouTube och tittar efter en svensk tiger så kommer ni hitta en liten kanal. Och vi har genomfört den första grejen som var att vi såg den här filmen Dunkirk tillsammans med militärhistorikern Mikael Nilsson. Så det kan ni ju ha ögonen på om ni blir lite videosugna någon dag. Tack så hemskt mycket. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.